Jag hittade mina regnkläder. Så kollade jag ut och så bara, det regnade så mycket. Så jag tog en sån här regnponcho. Och så satte jag mig på cykeln och cyklade iväg. Och ni kan ju ana hur det slutade. Ni vet alltid när man cyklar, börjar cykla i regn. Även om man inte tycker att det, ja, det duggar bara lite grann. Men ni vet, man blir, det bara kommer ju bli sjöblöt. Och den här ponchon flög ju bara runt. Dessutom hade samlats massa vatten på den, så när jag kom fram och sänkte ner den så rann allt ner i skorna. Ja, så jag kom in till jobbet, fick ta av mig skjortan och hänga den på tork. Så tur hade jag en extra t-shirt med mig. Hade en full dag, möte på möte på möte, så jag hann inte äta lunch. Så vid femtiden så kände jag att jag var extremt hungrig och trött och... kläderna hade torkat, det var fint, ganska fint väder ute. Jag pratade med Marie, ringde hem till Marie. Och sa, kan inte du fixa någon mat? Så här. Jag tänkte, jag hämtar mat från en restaurang här i närheten. En japansk, kinesisk, asiatisk restaurang. Så jag går dit och hämtar mat, köper mat för hela familjen. Får det i liksom, en pappkasse, sätter mig på cykeln. Och sätter den på styret och börjar cykla hem. Jag har ungefär bara 10-12 minuter här kanske på cykeln. Efter kanske 3 minuter så ser jag hur det liksom tonar upp sig stora mörka moln. Jag känner hur det blåser upp och blir plötsligt väldigt, väldigt stark motvind. Och är det något som jag inte tycker om så är det att cykla i stark motvind. Eller att bli så att ni vet, blöt i så här vanliga kläder. Okej, man har regnställ, men ja, du blöt i sina vanliga kläder, det tycker jag inte om. Det är som en katt där. Det började storma och ösregna. Och jag blir dyngsur. Jag sitter på cykeln och tänker så här, men det är ju bara typ 5 minuter kvar. Liksom. Jag kör igenom det här, liksom. Men jag blir där. Jag sitter och blir blötare och ledsnare. Samtidigt lyssnar jag på Bibeln i mina öron, i mobilen. Tänker så här, ja men det här liksom, Gud kommer hjälpa mig genom det här. Ja, vad händer? 200 meter från hemifrån. Så, ja, jag nämnde att den här maten kom i en pappkasse. Hela botten, mitt i en nedförsbacke när jag cyklar med cykeln. Hela botten faller ut. Och all mat spills ut över hela vägen. Så att jag står där. Blöt, hungrig, trött, sur, har hela vägen full med Kina mat. Jag kan inte göra någonting. Jag lyckades rädda 5 bitar sushi som låg i en lite hårdare sån här plastförpackning. Så jag kommer hem. Nej, jag var inte glad. Jag tror aldrig Melody har sett mig. Så arg, eller på så här. Och det är ju världsliga saker, men ni vet hur det kan vara i stunden. Speciellt när man är trött och hungrig. Vad gjorde vi? Vi fick käka riskringsgröt till middag. Och jag kände bara så här, ja, ibland har man rätt kontakt med Gud och ibland sätter han och prövar den, va? Det var en liten prövning. Men som sagt, ilandsproblem. Man får vara glad att man överhuvudtaget har en cykel, att man har möjlighet att gå och handla mat på en restaurang. Att man har en familj att komma hem till. Och Marie är väldigt bra i såna där situationer. Bara ger grace. Och bara, nej, det gör inget. Vi fixar lite riskrisköt här. Och Malva var ändå inte så hungrig och Melody gillade ändå inte sushi. Så att det var bara jag som var sur egentligen. Nog om detta. Men som sagt, det står i Bibeln att vi ska gå igenom prövningar. Och, ja, små prövningar i vardagen. Men det jag lyssnade på då i alla fall, det var Romarbrevet som jag har lyssnat på och läst rätt mycket i veckan här. Jag tänkte, ja, för min egen skull och även för er skull, vi kunde titta igenom Romarbrevet idag. Och Romarbrevet kan man ju säkert gå igenom under ett helt år. och titta väldigt fördjupat på. Men jag tyckte liksom toucha i alla fall första halvan av Romarbrevet idag. Och se liksom, gå igenom lite verser, se vad sammanfatta lite tankar och syften för det här brevet då. Men den som skrev, eller författaren bakom Romarbrevet, ser vi redan här i första versen, i första kapitlet, att det är aposteln Paulus som har skrivit Romarbrevet. Dock så ser man i kapitel 16, vers 22, att det indikerar att han har använt en man som heter Tertius för att skriva ner orden. Och på den tiden så var det väldigt vanligt att man använde en professionell skribent som kallades en amanuensis, heter det, latinskt ord. Och ibland berodde det här på för att avsändaren var analfabet. Men många gånger så användes en sån här amanuensis också för att garantera att breven skulle vara grammatiskt skrivna och lätta att läsa. Så det var dåtidens rättstavningsprogram, kan man väl enkelt säga det. Så Tertius var alltså Paulus skribent, och han ger även sin egen hälsning i slutet av det här brevet. Romarbrevet är skrivet ungefär sannolikt runt år 56-58. Det har ju också kommit på ganska senare tid att många, både evangelierna och många av breven, är mycket tidigare skrivna än man trodde för inte allt för lång tid sedan. Vilket oftast många också har kommit som kritik, att men det var ju nedskrivet flera, kanske 100 år efter Jesus dog och så vidare. Men det här är alltså nedskrivet, som sagt, också såklart när Paulus då verkade och när han var ute och gjorde sina resor ute i världen. Och syftet med brevet, som är alla med breven i Bibeln, det är egentligen att förkunna Jesus och Guds härlighet, och att undervisa och påminna kyrkorna och att uppmuntra dem och bygga upp dem, de troende i kyrkorna. Och det var, för Rom var lite speciellt för Paulus, för han var romare själv. Och det här brevet som vi ser i första kapitlet, vers 7, att det här var till dem, han skrev till dem i Rom som var älskade av Gud och som var hans kallade och heliga. Och som sagt, han hade en speciell passion för Rom, och han hade aldrig besökt kyrkan i Rom, så att det här var liksom en introduktion till de troende i Rom. Och han var väldigt exalterad över att kunna till slut tjänstgöra i den här kyrkan. Och det beskriver han också i verserna 8-15 då, i första kapitlet. Brevet skrevs från Korint, just före Paulus resa till Jerusalem, dit han skulle resa för att ge allmosor till de fattiga. Och sen hade han för avsikt att resa till Rom och sen vidare till Spanien. Det här kan man läsa i Romarbrevet 15:24. Men hans plan avbröts i Jerusalem, för han blev arresterad där. Och han kom ju så småningom till Rom, men dit fick han åka som fånge. Och där fick han ju även, dog han då sen i en fängelsehåla, varifrån han skrev många av sina senare och sista brev. Man trodde att en person som heter Phoebe, som var medlem i kyrkan i Kankrea, som låg nära Korint, var den som sannolikt förde sedan de här breven till Rom. Det här kan man läsa om i Romarbrevet 16:1. Så Paulus kom aldrig till Spanien. Så det kanske finns några andra som börjar åka till Spanien och missionera. Jag vet inte. Ta över hans mission genom att åka dit. Men Romarbrevet egentligen, det berättar om Gud, vem Gud är, vad han har gjort för oss. Berättar om Jesus, vad hans död uppfyllde. Det berättar om oss själva. Hur vi är och var innan Kristus. Och vilka vi är efter vi har förlitat oss på Kristus. När vi har tagit emot honom. Och han är väldigt tydlig också med Paulus att Gud kräver inte att våra liv är perfekta innan vi kommer till honom. Utan vi kan komma till Gud som vi är. Medan vi fortfarande var syndare så dog Jesus för korset för oss. Man kan egentligen dela in Romarbrevet i fyra sektioner. Den första delen handlar om behovet av rättfärdigheten. Sen finns den andra delen så talar väldigt mycket om hur rättfärdigheten ges eller tillhandahålls. Tredje delen bekräftar rättfärdigheten. Och i den sista delen så pratar Paulus om hur rättfärdigheten praktiseras. Så huvudtemat är rättfärdighet. Och där han som sagt börjar med att fördöma alla människor för vår synd. Men sen kommer in på hur vi faktiskt kan bli återupprättade, rättigade och rättfärdiga genom vår tro på Jesus. Han understryker och uttrycker sin vilja att predika Guds sanning. Sanningsord till dem i Rom. Och det var hans, liksom, han ville ju att de skulle fortsätta på den här sanningens väg. En vers som är väldigt som är som ett huvudtema genom också hela Romarbrevet kommer väldigt tidigt i första kapitlet, vers 16, där han påpekar att vi ska inte skämmas för evangeliet. För det är en kraft som räddar alla. Så ska man komma ihåg en vers i Romarbrevet så tycker jag att det är just att vi ska inte skämmas över evangeliet. Vi ska lyfta upp evangeliet. För det är en kraft som räddar alla. Jag tänkte om ni vill följa med lite grann så kan vi gå igenom lite verser tillsammans. Om vi börjar i första kapitlet, vers 18. Så kan vi läsa följande. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Jag vet inte om ni minns, jag predikade för några veckor eller månader sedan, nu blandar jag ihop allt när det var, men om det är viktigt där med sanningen och sanningsanspråk. Och här igen talar ju Paulus om sanningen och hur världen undertrycker sanningen. Fortsättningen, det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Ni kanske själv, vi har fått frågan av människor som... Och ni har säkert fått den också. Men var det, tänk om man är uppvuxen på en öde i en grotta. Hur, liksom, inte taskigt då att man åker till helvetet för man inte tror. Eller inte fått höra. Eller inte fått veta. Ja, här står det egentligen att det man kan veta om Gud är uppenbart. Att han har uppenbart det här för oss genom sin skapelse. Och att man kan uppfatta hans osynliga egenskaper, hans makt, hans gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Och därför är vi utan ursäkt. Jag kommer komma in på det senare också, men det här var ju väldigt också tydligt i Gamla Testamentet. Jag kommer komma in på det. Så alla har en chans att komma till Jesus. Och vi kommer till det lite senare. Exakt hur. Vi kan fortsätta och bläddra till kapitel 2. Och vers 6. Och framåt. Då säger Paulus så här, eller skriver Paulus. Han ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som underhållit evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen, här kommer sanningen in igen, utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken. Men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken. Ty Gud är inte partisk. Flera gånger återkommer i det här brevet, man pratar om judar och greker, men det är egentligen bara liksom för att understryka att Gud gör inte skillnad på person, vem vi är, utan alla har chans att komma till Gud. Jag kan fortsätta i vers 12. Alla som har syndat utan lagen kommer också bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt ett evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Så här kan vi bland annat läsa också att Gud har planterat sanningen i alla människor. Vi är alla skapade av Guds avbild. Så därför finns ju det här medvetenheten om rätt och fel finns i alla människor, vare sig vi är troende eller inte. Sen såklart kan det, ju mer vi lever i världen utan Gud, desto mer förruttnelse får vi i köttet och förvrängt blir den här sanningen då. Men det finns den här om teorin om the natural law, att vi alla har fått egentligen Guds rättesnöre inbyggt i våra hjärtan. Och det vittnar vårt samvete om. Jag menar, otroende har ju, vi har ju ett samvete, otroende har ett samvete, det är ingen skillnad där. Samvetet pekar ju på om man gör rätt eller fel. Återkommande fråga i det arbete som Marie gör med livsval, där det återkommer med, det finns ett argument för att det är fel att prata om abort, för man får kvinnor känna sig, få dåligt samvete, men det är inte någon som, eller det här dåliga samvetet finns ju redan inom oss, och det är inte fel att ha dåligt samvete, det pekar oss ju bara egentligen på vad som är rätt och fel. Sen finns det vanligt, när jag läste det här också så blev jag lite så här, i vers 13 här så står det inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Jaha, men ska vi, alltså, säger det alltså att det är lagen som gör att vi blir rättfärdiga? Blir vi frälsta genom lagen? Nej, det är inte det här det säger. Och det är ganska uppenbart också om man läser hela det här brevet och även de andra böckerna i Nya Testamentet. Men det är snarare så här att det här ska ses som en passning till de laglydiga och till fariseerna som trodde de kunde bli rättfärdiga genom lagen. Och det här är ungefär som att säga, ja men okej då, håll då hela lagen, varsågoda, kör hårt, lycka till ungefär. Men då ska ni också hålla hela lagen till punkt och pricka. kör hårt. Så ses vi på andra sidan. Nej, inte riktigt så kanske. Men sen kommer han även in på att det är helt omöjligt att hålla lagen. Och dessutom på grund av vår arvsyn som han också kommer in på här snart, så spelar det faktiskt ingen roll om vi lyckas eller inte. Vi är tyvärr förtappade från födseln. I vers 28 fortsätter han sen, fortfarande kapitel 2, 28-29, så fortsätter han med att säga att den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtas omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven, det vill säga lagen. Så här igen då kommer det igen att det är inte genom lagen som vi blir rättfärdiga, utan det är genom anden. Och vi får ju anden när vi tror på Jesus Kristus. Så det är inte genom våra gärningar. Vi kan vara hur omskurna vi vill, men är vi inte det i våra hjärtan så spelar det ingen roll. Och igen då slutligen, om vi tittar i, hoppar vidare till nästa kapitel, kapitel 3, 9 och 10. Så säger han, som bara konstaterar, att hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla var under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Och det här kom också från Saltaren, kapitel 14, där vi kan läsa om det här. Och som Paulus såklart hade läst på om. Så att Gud gör inte skillnad på person. Det finns inte någon rättfärdig. Inte en enda. Så här har vi liksom börjat då Paulus med att konstatera att wow. Vi är syndare och vi behöver ha någon lösning på problemet då. Och lösningen kommer då i nästa del, som är att rättfärdigheten tillhandahålls. Den här delen sträcker sig mellan kapitel 3, vers 21 fram till kapitel 8, vers 39. Vi kan börja och läsa just från kapitel 3, vers 21. Så ska vi se att han lägger fram lösningen till problemet väldigt direkt här. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det som står rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Så här igen konstaterar att vi alla är syndare. Det är ingen skillnad på människor. Vi alla behöver Jesus Kristus. Och vi får det genom vår tro. Om vi hoppar fram ett kapitel till 4, vers 1. Så kommer vi igen här på liksom hur ja men lite tankar på, jag minns att jag själv hade mycket tankar, haft tankar liksom, men hur blev man då frälst i Gamla Testamentet innan Jesus? Hur var det med de människorna? Vi kan läsa här, som sagt, vers 1. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Eller ordagrant så står det på köttets väg. Om Abraham förklaras rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömmas av, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Jo, att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Det kommer från första Mosebok 15:6. Så här kan vi se då att Abraham trodde Gud och det räknades honom som rättfärdighet. Den, om vi fortsätter i vers 4. Den som har gärningar att peka på får sin lön. Inte av nåd utan som någon som har förtjänat det. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom förklarar den obegripliga rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdig utan gärningar. Saliga är de vilka överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskyldiga. Saliga är den man som Herren inte tillräknar synd. Så som sagt, Abraham trodde och rättfärdigheten tillägnades honom genom sin tro. Och sen konstaterar David också, det kan man ju verkligen förstå. David gjorde ju inte allt rätt i sitt liv, minst sagt. Han gjorde rätt mycket fel. Ändå är han en liksom stor gudsman i Bibeln. Och han insåg ju verkligen här att han kan ju inte bli rättfärdig för sina gärningar. Då skulle han ju hamna långt bort i stan. Utan han var ju superglad över att han tyckte att eller att det är superbra tyckte han att Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Utan genom det tro som vi får vår rättfärdighet. Betyder det att vi kan fortsätta bete oss som David gjorde i många fall? Nej, vi kommer till det sen. Och igen, ja, i vers 5-8 så understryker igen här att står att Gud visar sin egen kärlek för oss i detta. Medan vi fortfarande var syndare så dog Kristus för oss. Och om vi fortsätter i samma kapitel 5 och vers 12 och framåt så kommer vi in på det här med arvsynden. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över de som inte hade syndat genom en överträdelse såsom som Adams. Han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som är syndafallet, ty om det många har dött genom en endas fall så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människa. Människas nåd som är Jesus Kristus nåd. Ja, så här, vi pratade om det lite tidigare, att skulle vi lyckas, vilket vi inte kan, hålla lagen till punkt och pricka, så är vi ändå syndare i och med att Adam syndade. So sorry. Men en enda människa drog in synden i världen, men en enda människa tog bort vår synd. Och men som sagt igen, det har jag också hört lite kommentarer, alltså ni blir fri från er synd när ni tror på Jesus. Ja, men då kan ni göra vad som helst liksom. Kan ni bara gå ut och låna en bank och bara vara förlåtna liksom. Det är skitenkelt. Vi kollar i kapitel 6 här. Vers 1. Så vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla som har blivit döpta i Jesus Kristus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Som sagt, nej. Vi ska inte fortsätta synda eller synda mer för att bevisa hur stor nåd vi har fått. Eller för att vi bara kan. Vi vet ju redan vart vi ska hamna så att säga. Men vi är begravda med Kristus för att vi ska leva det nya livet. Och det nya livet är inte att gå ut och råna banker, utan det nya livet är att leva som Kristus lika och följa i hans spår. Och understryk, han, Paulus understryker det här i vers 15. Hur är det alltså? Skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte, står det. Så han var väldigt klar på det hela. Jag fortsätter här. Precis, vi kan fortsätta här lite med lagen i kapitel 7. Ja, först i kapitel 7:1 och framåt så jämför Paulus lagen med lagen som den var på den tiden med en gift kvinna som tillhörde sin man. Om ett par var gifta och en kvinna skilde sig från sin man eller gick från sin man så var en äktenskapsförbryterska. Men om mannen dog så var hon fri från den lagen och kunde gifta om sig. Och det gör han jämförelse med att det är precis likadant för oss. Att innan vi är frälsta och innan vi dör med Jesus på korset så är vi bundna till lagen. Men när vi har dött med Jesus på korset, alltså när vi blir frälsta, när vi tar emot Jesus i våra hjärtan, då är vi fria från den här lagen. För då har lagen dött för oss, kan man jämföra med. Och då kan vi istället leva med Jesus istället för med vårt gamla liv. Är ni med? Bra. Men det här är rätt intressant också. Sen i vers 7, kapitel 7, vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen som jag lärdes känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Den här tycker jag är jätteintressant, den här versen. För jag tycker att ibland är det svårt som troende att veta hur vi ska förhålla oss till lagen. För i Nya Testamentet så står det ju, ja, man får en väldigt stor känsla av att lagen är fult och dåligt. Och fariseerna och de laglydiga som höll lagen, eller ja, försökte hålla lagen. De var inte Jesus bästa kompisar direkt. Men samtidigt sa Jesus själv att han inte kom för att upphäva lagen utan för att förstärka lagen. Så jag tycker ibland blir det här lite förvirrande, just det här med lagen. Men jag tycker att den här talar väldigt starkt till syftet med lagen. Att Gud har tillsatt lagen som, det är liksom det ultimata rättesnöret vad vi ska rätta oss efter. Men det är också väldigt uppenbart att vi inte kan hålla lagen. Och därför skickade Gud sin son för att dö för oss och för att vi ska kunna bli frälsta. Men igen, det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Det är lite grann med så här, om någon säger så här, men jag tror på att göra gott. Men vad är då gott? Vi kommer in på det här med gott och ont. Det blir väldigt, väldigt subjektivt i den här världen. Vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont. Men här har man ingenting att jämföra med, så vet man inte. Men lagen har getts för att vi skulle lära känna vad som är rätt och fel. Hur skulle vi annars kunna veta det? Och sen vidare sen i samma kapitel, kapitel 7, från vers 14, så egentligen pratar om att hur att trots att vi är frälsta så är vi fortfarande i vårt kött. Vi har ju vårt kött kvar i oss och man kanske inte gör oftast det man ska göra, utan man gör gärningar i köttet. Men det är inte vår nya människa som gör det här, utan det är vår gamla människa. Men egentligen att man fortfarande, när man är frälst, så har man fortfarande kött kvar, men att man ska sträva efter Guds. Det är därför också vi ska gå till kyrkan, vi ska läsa Bibeln för att förstå hur vi ska hålla oss på den rätta vägen. Men samtidigt, om vi fortsätter i nästa kapitel 8:1, så konstaterar Paulus att det finns ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Ingen fördömelse finns. Och i vers 9 fortsätter han: men du styrs inte av den syndiga naturen, utan genom anden. Om Guds ande bor i dig, och om någon inte har Kristi ande, så hör han inte till Kristus. Och vers 8, som är väldigt härlig, så säger han att vi vet att för de som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Det är de som är kallade efter hans beslut. Så det är ett jättehärligt löfte vi får där, att i Gud och när vi är med Gud, så verkar alla ting till det bästa för de som älskar honom. Vi kan verkligen vila i detta och att lita på Gud. Och vi blir kallade enligt hans syfte. Och vi har ett syfte. Var och en av oss har ett syfte. Vi ska vara salt och ljus i den här världen, som vi kan läsa om i Matteus. Vi ska tjäna Gud och vi ska tjäna i vår kyrka. Och om vi fortsätter, håller oss till kapitel 8. Lite längre fram, verserna 37-39. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Så verkligen, ja, jag tycker den här är jättehärlig. Vi vinner alltså en överväldigande seger. Det här gillar jag som tävlingsmänniska. Vi har redan vunnit. Vi har ingenting att vara rädda för. Vi har redan vunnit. Vi kan liksom springa ärevarv runt våra fiender och jubla. Vi har inget att känna oss dåliga eller nedstämda för. Vi har inget att skämmas för. Som sagt. Vi kan bara jubla och springa på lätta ben, för vi har redan vunnit. Och jag tänkte på det här: hur ska vi liksom också kunna bjuda in alla andra som inte har vunnit till det här härliga segertåget? Jag såg framför mig en, ni vet hur det är på OS och VM, någon på podiet där liksom. Ettan, tvåan och trean står där. Ofta så, vinnaren står ju på, överst på pallen, så bjuder den oftast in andra, tvåan och trean, att ställa sig med honom eller henne och liksom de ska ta bilder och de jublar tillsammans. Och det här tycker jag är en bra uppmaning till oss också, att vi kan bjuda in alla som inte har vunnit ännu att stå med oss överst där på pallen. Så bjuda in och bjuda upp. Och jag tycker lite, jag hade faktiskt en konversation med en ny kille på jobbet. Jag tror jag nämnde det här om söndagen, att det började en kille på jobbet som är troende. Och vi pratade lite vad han skulle göra i helgen. Och då sa han att de skulle ha en stor konferenshelg eller event med sin kyrka i Annexet i Globen. Så de skulle vara ungefär 1000 pers. Någonting. Tydligen är deras huvudkyrka från Colombia någonstans. Och så pratade vi lite grann om att, ja, men hur gör ni? Hur gör ni? Liksom, går ni ut och evangeliserar ofta, frågade jag. Han sa, jo men alltså, då, de verkar inte ha något så här, att varje dag eller varje söndag eller något sånt. Men han sa också det att de bjuder in människor till kyrkan. Till exempel så sa han så här, ja, men då brukar vi säga så här, ja, men nästa gång, alla bjuder med en vän eller alla bjuder med en kompis till kyrkan. Och det här tänkte jag faktiskt att det skulle vi också kunna göra. Alltså vi går ju ut och evangeliserar varje söndag, men alla kan inte, alla har inte möjlighet. Och det ska vi såklart fortsätta med. Men vore inte coolt om vi till exempel nästa söndag, om alla skulle bjuda med en vän. Så nu är vi typ 4, 7, 8, 9. Vi är 13 stycken här. Tänk om vi skulle vara, när pastor Mika kommer tillbaka, om vi skulle vara 26 eller 40. För att alla bjuder med sig varsin vän. Eller två. Var inte det coolt? Så jag tycker vi kan väl ha det i bön. Och alla kan väl göra det de kan. Bjud in en vän och överraska pastor Mikael nästa söndag. Så är vi liksom dubbelt så många. Så. Ja. Men som sagt, så det är lite praktisk tillämpning av Romarbrevet. Som sagt, igen, Romarbrevet 1:6. Jag skäms inte över evangeliet, för det är Guds kraft för frälsningen av den som tror, först för judarna och sedan för hedningarna. Och som sagt, vi är jordens salt. Och vi är jordens, eller världens ljus, som det står i Matteus. Och saltet står ju för, hade ju sin praktiska tillämpning förr i tiden, att det skulle fördröja förruttnelseprocessen av köttet. Nu har vi kylskåp och frys och bara slänger in köttet där. Men förr i tiden, så när man inte hade det, så var alltså saltet ett sätt att hålla köttet friskt längre. Så vi ska vara salt i den här världen. Betyder att vi ska motverka förruttnelseprocessen som sker i världen, i köttet, hos människor. Men hur kan vi vara det om vi lever under skäppan, som det står? Vi ska inte sätta ljuset under skäppan. Vi måste ju synas i så fall. Så att, och om vi ska synas, och när vi syns, så får vi inte skämmas över evangeliet. Vi ska proklamera det med stolta hjärtan. Vi har redan vunnit, så vi har inget att skämmas för. Vi kan gå ut i världen och berätta om vår tro. Det kommer inte hända oss något. För de som är i Gud, så samverkar allt till det bästa. Vi står där uppe på prispallen fortfarande, ännu. Ingen kan putta ner oss. Så ganska skönt att veta att ingen, du kan bjuda in hur många som helst till liksom, ni lekte säkert här på täppan när ni var små. Då kan ni liksom, ni vet att ni kommer vara här på täppan oavsett hur många som kommer komma upp på täppan. Ni kommer aldrig bli nedputtade. Det finns ingen chans. Men det kan ju vara chans att ni kan stå flera där uppe på täppan. En eller två eller tre eller fyra. The more the merrier. Så att det här är liksom den praktiska tillämpningen av Paulus. Paulus brev, Romarbrevet. Och som sagt, jag tycker, låt oss praktisera det här. Låt oss bjuda in en vän nästa gång. Det kan vara ett första steg. All right. Så är vi amen till de här tankarna och avslutar i bön. Så vi tackar för de här tankarna som vi fick genom dig, Gud, författade av Paulus, nedskrivna av Tertius. Vi tackar för att du har skickat din son för att dö för våra synder redan innan, eller redan när vi var syndare. vet att vi behöver dig. Och vi kan väl bara sluta med att egentligen ta det som ta en sista vers här som det också står i Romarbrevet 10:9 och bjuda in dem som vill stå där uppe på täppan med oss. Så står det så här i Romarbrevet 10:9 att om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den döda, då ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så vi bjuder in alla som lyssnar på det här att stå där uppe med oss, att be den här versen. Att stå där uppe med oss på täppan och vinna seger. Amen. Då kan vi bara äntligen plocka ihop och ha lite gemenskap med fika efteråt.